Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist. Det här avsnittet är inspelat i Falsterbo i somras. Och gäst är ryttaren Malin Hellstedt som utbildar både hästar och människor i klassisk ridkonst eller klassisk dressyr. När vi träffas har hon några timmar tidigare haft en uppvisning med en av sina hästar under invigningen av Falsterbo Horse Show. Jag hade tänkt mig att det här skulle bli som en vanlig inspelning av ridpodden, men det blev faktiskt något annat. Många av de saker som jag och kanske många andra också fått höra i stallet och sett som ganska självklara element i ridningen vändes liksom ut och in, eller ska man säga upp och ner, i samtalet mellan Malin och Lisen. Det blev väldigt spännande tycker jag, och jag hoppas att ni också kommer tycka det. Vi går pang på rödbetan, för jag tror många som inte vet vad klassisk ridkonst är för någonting. Om du skulle börja liksom beskriva vad filosofin bakom den är.
Jag skulle väl säga att det bygger mycket på gammal beprövad ridning från sen ridningens start för tusentals år sedan. Och att man jobbar mycket med hästens naturliga förutsättningar och att förstärka dem och förbättra. För att få framförallt en hållbar och mobil häst. En häst som kan flytta sig i alla riktningar och göra det snabbt och elegant. Och kan utföra alla rörelser med lätthet. Mm. Och då menar inte jag skritt, trav och galopp och lite skänkelvikning, utan piaff, passage, byten i varje, piruetter, hoppa hinder, galoppera i skogen, gärna enhändigt.
Och när du säger hästens naturliga rörelser och så, är det några särskilda rörelser som man tar extra fasta på och vill förstärka extra mycket?
Ja, klassiskt sett så är väl galoppen är ju väldigt viktig eftersom man stred ofta i galopp. Jag tittar ju ofta på, om jag ska köpa en häst så tycker jag att det viktigaste är skritten och galoppen. Det är de gångarterna som är svårast att förbättra. Traven kan man utveckla. Sen är det ju kanske bra om de har en någorlunda bra trav också. Mm. Men det är generellt den gångarten som är absolut lättast att förbättra.
Mm. Hur vill man att skritten ska vara?
Ren, fyrtaktig, inte allt för stor. Moderna dressyrtävlingar så vill man ju gärna ha en väldigt stor skritt. Men det är ofta svårare att samla. Det är lätt att den tenderar att bli passtaktig då. Så att jag har hellre en kortare skritt men med energi och bra bakbensaktivitet.
Mm. Och galoppen då?
Samma där, den behöver också vara ren, tretaktig, gärna luftig med väl undersatta bakben och bärig och välbalanserad. Jag tittar ofta på hästarna lösa om de kan byta galopp naturligt, om jag byter varv på dem. Det tycker jag är viktigt, så att de inte korsgalopperar då naturligt. Mm. Jag tror att Lisen håller med.
Men det är bra faktiskt. Det är bra. Alltså, det borde vi göra mycket mer. Släppa. Alltså just när man, för vi ju, behöver ju också hästar som byter bra. Och det är alltid jobbigt när de inte gör det. För det tar väldigt, väldigt mycket tid i utbildningen. Så att, jag tycker det var en bra idé att ha dem lösa och se om de byter. Alltså, vilket man, när man väl har den så tycker man, säger man liksom att åh gud vad bra, den byter ju helt av sig själv. Och det är alltid liksom plus, plus, plus. Mm. Men det är inte så här egentligen så att vi så här väljer dem för det. Det kanske vi borde göra mer. Men vad jag är intresserad av är liksom när du säger just det här med skritten. Jag tänker ju ofta på det liksom att det är ju verkligen så att en häst som skrittar kortare har ju mycket lättare för att samla sig. Och vi i hoppningen är ju så här att vi vill ju ha en häst som har en kort skritt, för det betyder oftast att den har en snabb liksom benreflex, att de kan dra upp knäna fort. En häst som också trav, liksom rör sig lite stort och långsamt och travar liksom stort och långsamt. Mm. Den är också väldigt, eller mer långsam i sina ben. Så att därför har ju hopp och dressyraven liksom gått åt två olika håll. Mer och mer och mer och mer. Men just nu den här klassiska ridningen kommer ju, det är ju konstigt för den är liksom grunden och så har den försvunnit och nu har den kommit tillbaka igen. Och kommer den gifta sig med den vanliga dressyren, liksom, hur ser du på det här liksom, med skillnaderna med vanlig, vad säger du att det heter?
Jag vet, det där är ju ett jättedilemma alltid.
Men man ska försöka bena ut det.
Exakt. Liksom. Så den stora skillnaden är väl att de som tävlar har ju det som främsta mål, att tävla. Så de tränar ju för tävling, medan min träning är väl mera långsiktig, så att säga. Jag vill ju ha en hållbar häst som blir gammal eller som håller länge och som kan göra alla de rörelserna jag ber den om var som helst, inte bara i ett dressyrprogram. Eller sen finns det ju såklart, alltså det finns ju jätteduktiga dressyrryttare som Ulla Håkansson till exempel, som är en stor förebild som alltid har ridit ute. Men jag tycker ju inte att en piaff är en korrekt piaff om jag inte kan göra den på en gata i Stockholm, eller utan att jag bara kan göra den i ett dressyrprogram eller under vissa lugna ordnade former, utan jag vill kunna göra den i en tv-studio om det skulle vara så, och det har jag gjort också.
Men då borde det vara rätt, för det är det man har problem idag i tävlingsdressyren. Det är ju de här liksom att den är så rädd och det ska vara så tyst och det ska vara så här. Men jag tycker man ser också en trend mer och mer där man ser att framförallt de här unga dressyrryttarna, de håller ju på väldigt mycket med natural horsemanship och de håller på med plast och de håller på med, de går över gränsen, de är ute och galopperar på stränderna helt plötsligt och de är liksom, de har verkligen så här på något sätt öppnat ett till lås och det känns, jag tycker det känns ganska befriande liksom att se det. Att det känns som att det kommer kanske inte vara så uppdelat längre i framtiden.
Nej, jag tycker väl att det kommer mer och mer och blir bättre och bättre, absolut. Jag tycker också att det är en bra trend om man tittar på till exempel Schweiz nu, som har förbjudit grammantyglar och hyperflexion.
Alltså ja, att gå
med huvudet väldigt långt bakom lodplan, väldigt långt indraget. Och det tycker jag är ett stort fall framåt, så att säga. Jag hoppas att det kommer att tas över även i Sverige. Jag tycker väl att vi generellt är något fega här i Sverige. Med till exempel kontroll av nosgrimmer på framridning och sånt. Jag tycker att det är bedrövligt att folk drar åt nosgrimman så hårt som de gör till exempel. Själv rider jag nästan alltid utan nosgrimma eller med väldigt löst. Jag har nosgrimma för jag tycker det är snyggt, men jag får in hela handen under den.
Men hur kommer det sig att du började med just den klassiska ridkonsten, tillämpa de principerna? Hur kom du in på det själv?
Jag är uppvuxen i en hästfamilj. Och min mamma spenderade sina somrar på Strömsholms slott när det fortfarande var armén som hade där. Och, så att jag är liksom uppvuxen med den här gamla traditionen och har fått det inbankat sedan barnsben. Så att jag har liksom alltid legat latent på något sätt. Och då kände jag ganska tidigt att ridningen gick idag var inte min väg. Och då började jag söka andra vägar och då hamnade jag inne på akademisk ridkonst. Men sen började jag träna för Artur Kottas Heldenberg som har varit chef på Spanska ridskolan. Och han är ju väldigt klassisk. Och sen har jag ridit för Christian Card från Cadre Noir som även har varit landslagscoach för Frankrike. Och nu rider jag för en portugis som heter Manuel Jorge de Oliveira. Och det är en väldigt också klassisk.
En sak som jag, nu när jag fixerar klippet när du sitter och värmer upp. Jag tror att många, kanske jag, inklusive mig själv, har en förutfattad liksom mening av att klassiskt att det ska vara liksom lite försiktigt och lite sådär. Men när man sett du rider här så du liksom, det ser ut som att du är lite så tävlingsinriktad nästan. Nu går för i och för sig visa upp det här. Men att skulle det inte vara härligt att bara få gå in och tävla eftersom du är så bra?
Alltså jag är tävlingsmänniska och jag vill vara bäst. Ja. Och tyvärr är det så ofta att det finns förutfattade meningar mot andra raser inom dressyren än de så att säga traditionella raserna som halvblod, KVPN, tyska holsteinare, hanveranare. Och jag rider ju företrädesvis spanska hästar eller portugisiska hästar eller friser. Och tyvärr fortfarande i Sverige idag så tror jag att många domare har ett problem med att de har ett annat rörelsemönster. Så att de kan inte tyda dem på samma sätt. Jag har märkt det ganska ofta när jag har tävlat. Jag har tävlat upp till nationell Sankt Georg.
Men är det lite så som man bara, ja men då skiter jag i det här.
Ja, lite så är det faktiskt. Det är inte så kul att komma in och göra hela programmet prickfritt. Och så får man 20% lägre än ett halvblod som har 87 missar. Jag har till exempel vid två tillfällen åtminstone fått kritik i det allmänna intrycket för att min häst har för höga knälyft. Och det är så han rör sig.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men då skulle man ju egentligen, då skulle ju ni som gör, alltså som rider klassisk dressyr, ha en egen klass.
Ja, men det blir ju också fel.
Eller rasen. Det tycker jag i alla fall.
Liksom. Fast grejen är ju att om du läser FI stadgar och regler så är det nacken ska vara högsta punkten, näsan ska vara framför lodplan, nosgrimman ska vara löst spänd. Allt det där står redan i regelhandboken. Så att jag menar, skulle vi ha egna tävlingar, då skulle vi ha exakt samma regelverk. Bara att vadå, att vi har andra raser. Det verkar ju också jättekonstigt.
Verkligen så här, men höga knän är ju någonting som vi vill ha liksom.
Ja, men jag tittar på Totila, så han slår sig nästan i ansiktet med knäna. Ja. Så varför får han ha höga knälyft och inte min häst? Vad är skillnaden?
Men det känns ju bara när vi sitter och pratar om det så här, känns det så att den klassiska dressyren du håller på, den växer ju. Mm. Och då så kommer det ju bli så att ni kommer ju börja tävla snart. Mm.
Ja, absolut. Det finns ju de som tävlar, ja, såklart. Och det är, större, liksom. Det är ju större i Tyskland också. Mm. Det finns ju ryttare i Tyskland som är Ota Graf till exempel, som rider mycket bettlöst och är oerhört skicklig. Och sen har vi Alice Froman nere i Frankrike. Det var hon som red bettlöst och sadellöst på Stockholm Horse Show med en halsring bara. Och gjorde alla Grand Prix-rörelser. Hon tävlar ju den hästen även i vanliga Grand Prix-klasser med vanlig betsling. Och apropå det du frågade också om att rida försiktigt, så är ju inte det min definition av klassisk ridning, utan för klassisk ridkonst för mig kommer ifrån bruksridningen. Mm. Alltså,
kanske att man tror att det är någon som rider, för ibland så är det lite uppbetslat.
Ja.
Och lite mer så här åt det västra, ja, liksom lite,
ja,
så.
Ja, och som akademisk ridkonst till exempel, de rider ju ofta till exempel på blankstång, alltså bara ett stångbett, och det kan ju se väldigt skarpt ut. Mm. Men man ska ju alltid tänka på att det är ju andra änden av tygen, så att säga, där styrkan sitter, handen. Ett bett är ju aldrig skarpare än handen som håller i det.
Men vad är då, om vi ska stanna lite där, vad är skillnaden mellan akademisk ridkonst och klassisk ridkonst? Jag förstår att det finns många, men vilka är de?
Nu pratar vi om tre olika dressyr, eller hur?
Ja, ja,
för
precis.
För du pratar om tävlingsdressyr, akademisk ridkonst och klassisk dressyr.
Ja, och klassisk, det kan ju en del säger klassisk dressyr och en del klassisk ridkonst.
Ja, de går ju lite olika. Olika.
Men sen är det att det finns akademisk ridkonst som är...
Alltså akademisk ridkonst är ett begrepp som är myntat av Bent Branderup, en dansk tränare.
Yeah.
Det är hans patenterade skola, så att säga. Mm. Så det är en linje inom akademisk, eller inom klassisk ridkonst. Det är ungefär som att Lisen Bratt skulle ha en egen hoppskola som du döper till.
Ja. Ditt system.
Ditt system.
Går hans system ut på då?
Min. Jag har ridit för Bent och några akademiska tränare också för de åren. Och min uppfattning är att deras ridning stammar väldigt mycket från den barocka ridningen, när ridningen blev en egen konstform, så att säga. Alltså det var ju fortfarande de naturliga rörelserna som man förstärker, men det börjar gå mera som en renodlad konstform. Medan jag tycker att min ridning, som jag definierar den då, är mera bruksridning. Alltså jag vill ha en häst, nu kommer jag väl bli halshuggen av akademiska ryttare, men
det här är som
jag uppfattar det. Jag snöar inte in riktigt lika mycket på detaljer, för att jag har inte det tålamodet. Utan jag vill ha en häst som jag kan hoppa hinder med, eller som jag kan rida fälttävlan med om jag vill det. Men göra en piaff mellan fälttävlans hinderna, för att jag är jävligt cool. Jag vill ha en häst som är trygg i alla situationer, det vill de också, så att det är inte det. Men, och jag rider i ett högre grundtempo skulle jag nog säga. Så att jag skulle väl tycka att min ridning kanske är något mer nyanserad. Jag tar intryck från flera ställen, så att säga. Och akademisk ridkonst, det är ju Bent Branderup som sitter i toppen.
Mm. En sak som jag funderar på, jag var ju så här...
Men det är väldigt bra det också.
Ja, men en sak som jag var ju programpresentatör när Lipizzana var i Spanska ridskolan var i Skandinavien. Mm. Och man vet ju att de har en jättehård utbildning just liksom, med hur de sitter i sadeln och... För mig, jag måste säga, när jag såg det på nära håll och hur de värmde upp, så kändes det väldigt så här, ja, de satt jättebra, men det var inte direkt så att hästarna var liksom, de var ju så här små korta ponjer, känns det som. Okej, sen gör de ju alla de här samlade övningarna och så, men det var liksom lite mer osexigt än vad jag hade tänkt mig.
Hade du trott att det skulle vara maffigare?
Ja, liksom? Men alltså, jag har lite mer liksom, de är ju väldigt så här korta och har...
Det är ju så rasen
liksom.
Ser ut.
Ja. Och när de värmde upp så liksom, gick det jättefort. Bara liksom lite sådär. Så såg det ut utifrån.
När var det här?
Ja, det var väl typ 2 år sedan.
Spanska ridskolan har ju genomgått en stor förändring för, jag vet inte hur länge sedan det är nu, men det var en 10-15 år sedan den blev privatiserad. Och sen dess har de ju tagit in väldigt mycket influenser från modern tävlingsdressyr, vilket jag och mina kamrater då tycker är tråkigt och inte så bra. Det har varit väldigt mycket skriverier om det. Så att jag tror att det kan ha, jag har inte sett dem nu på väldigt länge. Så att, men jag kan också förstå vad du menar. Men det är ju också som rasen är. Lipizzanen har ju en genomsnittshöjd. Jag är ingen lipizzanerexpert, men jag tror att den ligger runt mellan 155 och 160 cm. Så det är ju inga jättestora hästar. Men tittar man klassiskt sett så har ju hästarna blivit väldigt mycket större de senaste 20-30 åren. Men jag tar en häst som Gaspari som har varit väldigt framgångsrik i svensk avel. Han var väl inte högre än 1,60 heller. Så att det var ju lite den storleken på hästar som var förr. Om man tittar även på gamla ridhus så är de klassiska måtten 18x36 som till exempel Hovstallets ridhus. Och det var ju för att hästarna var ju mindre. Det är därför vi också fått göra större banor nu för tiden. För att det är en trend att ha större hästar. Och det är klart, då blir det flashigare gångarter.
Men jag tänkte så här, för jag var så här, nu ska se när de värmer upp. Liksom. Vad kul det ska bli att se om de liksom rider upp, värmer upp en tränspett först. Eller liksom lägger ner dem. Eller får ut hästarna. Men de liksom på med kandaret och så liksom tuta och kör. Lite så var det. Sen jag förstår jag att det är förstås liksom flera... jättemånga års liksom, arbete som ligger bakom. Men det var ändå liksom förvånansvärt lite liksom, lösgjord liksom, när de värmde upp och så. Utan det var liksom lite grann att...
Vi har nog olika uppfattning där också om vad som är lösgjordhet till exempel. För att jag anser ju inte att en häst behöver gå lång och låg. Jag rider inte mina hästar långa och låga överhuvudtaget. jag anser väl att de ska vara hyfsat lösgjorda. Förut när jag har gjort en jättelång resa inom min ridning själv och red jättemycket lång och låg och framåt neråt och allt det där förut och lösgjorde och lösgjorde och lösgjorde och lösgjorde. Och sen fick jag en sån där polett som ramlade ner någon gång när jag läste Arméns ridlära, en gammal fin handbok där det stod att det lösgörande arbetet ska ta mellan 2-3 minuter och med en riktigt svår häst kanske upp till 8 minuter. Och då blev jag lite förvånad.
Vad fan, jag har hållit på med här i 100 år.
Exakt. Ja. Och då insåg jag att jag kanske gjorde någonting fel. Så att nu ser jag till att ha mina hästar så pass vältränade så att jag kan ta dem ur stallet och göra en piaff. Och det går alldeles utmärkt. Och de har inga spänningar och inte stressade. Du såg min häst förut och den är inte stressad. Släpper jag tygen så åker huvudet ner i marken.
Men våra hästar kommer ju också i alla konstiga olika former. Så att vi har ju oftast, har vi en häst som är lite låg, så klart att då har vi den, rider vi den kanske lite högre. Alltså man försöker hitta balansen. Det handlar ju om det.
Självklart.
Och har man en häst som går och är jättehög liksom hela tiden. Och då kanske man måste hitta... Så det är ju, jag tror vi vill väl ändå samma håll, tror jag, att man hittar där hästarna har en bra balans och de blir självbärga.
Absolut. Sen har vi kanske lite olika vägar dit. Min egen uppfattning är att jag aldrig ska ta ner huvudet på hästen, utan den ska själv släppa ner huvudet.
Såklart.
Ja, så att,
och det brukar ju vara att man först måste man ju hitta kontakten först.
Jag är inte så noggrann med kontakt heller, för att jag vill inte ha så mycket kontakt. Jag vill ha tygens vikt i handen. Inte mer helst. För att jag anser att när det börjar bli mer än så, då är det inte kontakt längre, då är det stöd. Och stöd rider jag inte med. För det vill jag inte ha. Jag anser att när hästen börjar stöda för mycket i handen, då börjar handen fungera som ett femte ben. Och då är den inte 100% i balans. Jag vill kunna ta bort tränset i slutändan. Jag vill kunna rida den med en halsring om det nu skulle vara så, eller utan det.
Men det där är också intressant, för vi har ju i hoppningen liksom fler hästar som vi säger så att vi vill ha en ifrån bettet. Liksom, att de, och liksom verkligen så här, heller nästan att känslan ska vara att de släpper lite grann. Men, och så har man någon häst som kan hoppa jättestora hinder och göra det jättebra och den trivs med det och allting. Och sen har du någon häst som trivs bättre faktiskt med att den ligger på lite i handen för att kunna hoppa ett stort hinder. Så att i hoppning kan man säga så här, där är det ju där, okej, om vi skulle då bara rida som du säger, att vi kanske bara skulle trampa hästarna från marken, så då behöver man ju inte, så då kanske vi också strävar efter det där. Men det är ju beroende på vad det är för häst och vad man vill och...
Ja, men absolut. Jag pratar ju från min. Men det är samma med jag har ridit galopphästar också. Och där har du ju väldigt mycket stöd i handen. För hästen märkligt. Balanserar sig i
tygen. Det är ju märkligt med galopphästar. Jag kommer ihåg första gången jag skulle rida. Bara, för det första man gör är ju liksom att försöka stanna.
Ja, det går inte.
Och då bara springer de ju ännu fortare.
Därför du driver ju, en galopphäst driver du ju med handen. För du har ju inga skänklar, du står ju nästan uppe på ryggen. Alltså jag har ju hästar hemma som går på noll kontakt, som vill ha slack i tygen. Och sen har jag hästar som vill ha lite mer kontakt, att jag håller dem lite mer så att säga i handen. Men generellt jobbar jag mot att ha dem så lätta som möjligt. Och jag tror att väldigt många problem som vi har idag beror på den eviga sökan efter kontakt. Det är fortfarande så att vi har stoppat in en plåtbit i munnen på ett djur som inte ska ha en plåtbit i munnen. Så att jag tycker inte att det är märkligt att vissa individer inte tolererar det. Och det finns andra lösningar. Man kan ju rida bettlöst såklart också. Det är också en bra lösning. Men jag tycker ju till exempel att bettet behövs i vissa skeden av utbildningen. Men det är min uppfattning som sagt. Men jag menar, ta till exempel George Morris, han har ju väldigt mycket, han vill ju gärna att de går väldigt högt upp på en väldigt lätt kontakt. George Morris är en hopptränare, för de som inte vet, legendarisk.
Bra.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Alltså jag undrar så här, om man är sugen på klassisk ridkonst, måste man köpa hela paketet och liksom hela den filosofin? Och är det som att man står vid ett vägskäl och så måste man välja? Eller kan man prova på?
Det finns ju, jag menar, det är klart att man alltid kan ta bitar. Man måste inte gå all in. Man måste inte gå all in som hoppryttare heller. Man kan gymnastikhoppa sin häst för att det är roligt. Så att det är samma med klassisk ridkonst. Något som vi har, som vi lägger mycket vikt vid, det är att ha en häst som är väldigt mobil i sidled. För att vi börjar väldigt ofta från marken och flyttar dem för att få igång ryggverksamhet och bakben. Så det är ju en sån där klassisk övning som mina elever brukar kalla för den portugisiska snurren. Man flyttar hästen runt sig.
Hur då?
Alltså att jag står i mitten och så flyttar jag hästen runt mig i sidled. Västernryttarna gör samma sak i stort sett. Så att det finns många olika variationer av den övningen.
Alltså från marken?
Ja,
eller?
Precis. Jag
och
står.
Vad upplever du? Vad händer då?
Hästen blir väldigt gymnastiserad. Och det är lätt att få en häst någorlunda liksidig redan där. För alla hästar har ju en naturlig medfödd snedhet. Och du kan...
Tror du att den snedheten är alltså medfödd för hur de ligger i magen?
Det har tvistats mycket om det där och jag har ingen aning faktiskt. Nej, det är väl som vi.
Alltså, man säger att hästarna har en stark och svag sida.
Men det är ju samma med människor. Alltså, Zlatan är väl högerfotad och jag är högerhänt och det finns de som är vänsterhänta. Jag tror inte att det beror på hur jag låg i magen. Mamma.
Nej, det har med hjärnan. Ja, men på hästarna kan man ju ändå se. Med hästarna kan man ju ändå se med manen. Ju, oftast. Jag menar, oftast är med den manfria sidan brukar ju vara den starka sidan.
Ja, jag tycker inte alltid att det är så enkelt heller. Jag menar, jag har hästar som har manen på båda sidorna till exempel. Och som inte är likriktade för det. Eller så har jag hästar som är ganska likriktade men som har manen på ena sidan. Så att jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Och sen består ju inte hästen av en högersida och en vänstersida. Utan den kan ju ha en S-kurvatur i ryggen också. Den kan vara starkare i halsen åt ena hållet och bakdelen åt andra hållet. Så att det
blir, men det är intressant.
Ja, det är jätteintressant.
Det vi har pratat om det förut när vi hade Tinne i det programmet där vi pratade om dressyr, som för övrigt var väldigt bra, ni kan lyssna på. Så pratade vi just om det här att vi har en nidbild i huvudet om som svensk ridning är väldigt så här hästen ska, och just orden tycker jag, gå på tygen. Det blir så jäkla, jag tycker det är så, jag tar så bort med det. Bort med det, för att, och att vi har den här konstiga nidbilden. Hästarna ska gå och böja på huvudet. Därför jag liksom trycker lite grann för den här amerikanska. Där man liksom först hittar rytmen och sen kommer det. För det är ju när man har kommit långt i, det här är ju ett livslångt lärande. Men när man får den här första aha-känslan. När man liksom bara inte struntat i vad man har hästens huvud. Och bara flyttar åt sidorna. Och så helt plötsligt plupp så söker den sig ändå neråt. Men det tar så jäkla lång tid att förstå det. Och få folk att liksom, när de får den här aha-grejen. Jag tror det om man inte har ridit.
Men så är det ju absolut. Och jag tycker att vi borde ha mera avancerade ridskolor så att säga i Sverige. att man, förr hade man ju skolhästar, alltså som på Strömsholm, då fick de rida en utbildad häst som de fick lära sig på, och sen fick de i takt eller parallellt utbilda en egen remont och så vidare. Och så har de ju även på Spanska ridskolan, att de börjar ju på, de sitter först 1-3 år tror jag det är, på longerlina för att få en bra sits, och sen rider de en skolmästare som kan alla rörelser redan innan. För du kan inte veta hur det ska kännas om du aldrig har känt det. Så att jag har ju ofta lektioner på mina egna hästar, och jag jobbar även på Sparreholms hästcenter där de har väldigt välutbildade hästar, så att folk får komma dit och prova, alltså rida välutbildade hästar. För att, alltså, om du får rida en bra piaff och en bra piaffpassage, så är det mycket lättare att förstå vad samling är än att du ska sitta 10 år på en ridskolehäst och tro att du samlar för att du drar lite i tyglarna och sparkar med fötterna. Det är ju inte riktigt det. Nej, det handlar om.
Jag menar, drömscenariot skulle vara att man hade de där hästarna som går där nu som första grunden, så här, lära sig sitta och hålla balansen och starta och stanna och sådär. Och sen skulle man ha mer utbildade hästar, eller att man hade liksom olika ridskolor.
Jag tror att man ska börja ganska fort på de väldigt känsliga hästarna. Ofta brukar man ju säga tvärtom, att det är bättre för en nybörjare att sitta på en okänslig häst. Men då tycker jag att folk lär in en massa fel bara.
Kanske en som inte är för, liksom, som man tappar balansen, så sticker den så.
Nej, men absolut, självklart inte.
En säker känsla.
Ja, exakt.
En säker känsla.
Om du tar för mycket så kanske du får en piaff. Eller om du,
Och det är väl så nu att vissa ridskolor blir mer liksom specialiserade, och man kan liksom välja den gruppen eller den gruppen. Och just så här, det finns ju verkligen, det måste ju finnas en efterfrågan om den bara liksom tanken väcks.
Jag har en bekant som jag är väldigt stolt över, och han är, jag tror att han är 53, han började rida när han var 50. Han rider för samma tränare för mig, som mig. Och han har så ridit i 3 år, och han gör idag piaff, passage, galoppombyten, piruetter, hela faderullan med en före detta tjurfäktningshäst. Så den är extremt het. Alltså det är väldigt mycket tryck i den hästen. Och det visar ju väldigt tydligt att om du lär dig rätt från början, så blir det rätt i slutändan. För ofta tycker jag att problemet när jag har elever, det svåraste är att fila bort de gamla felen. Ja, det svåra är inte att sätta dit nya knappar.
Nej, utan, det är helt sant.
Ja.
Det är faktiskt det du säger nu tycker jag är absolut, alltså det är väldigt, väldigt tänkvärt.
Fler övningar, om du behöver inte beskriva dem superingående, men har du tips på fler övningar som man kan testa?
Vi jobbar ju väldigt mycket med skolor, öppna och sluta. Jag tycker att de förvända skolorna är oerhört användbara. De är inte så vanliga i modernare dressyr, för de ingår inte i något tävlingsprogram. Så då gör man dem inte. Men förvänd öppna till exempel tycker jag är en otroligt användbar rörelse. För när du sätter dig på, om du tar en ung grön häst som aldrig riden, så vänder en häst med halsen utåt. Den lägger sin vikt och parerar med halsen utåt. Alltså den ställer
den
utåt.
Den springer i hagen ner.
Ja, exakt. En häst är ju inte böjd i innersidan lite snyggt och samlar sig runt den inre skänken. Det är ju någonting som kommer med lång träning. Så att förvänd öppna för mig är en väldigt bra rörelse för att lära hästen att använda sin vikt rätt. Och att vända för ytterhjälperna. Och inte för en vändande innertygel, som jag tycker är tabu. Utan jag vill ha en häst som vänder sina bogar helt enkelt. Förvänd sluta är en jättebra stärkande rörelse för att få större rörelser i hästen. För att bakbenen ska få göra en större resa, så att säga, en längre väg än frambenen. Men du fortsätter ändå samla hästen. Så de tycker jag är väldigt bra övningar. Piaff är en jättebra övning. Piaff börjar jag lära in lika tidigt som allt annat. Från marken. Ja, naturligtvis inte en färdig piaff. Men jag börjar med de unga hästarna från marken. Att lära dem att vinkla sitt bäcken och sätta under sig. Det är en gymnastisk rörelse precis som vilken annan övning som helst.
Nu har jag då kanske en lite dum fråga. Men när jag såg det här förut då, när du red på invigningen här i Falsterbo. Då gjorde du massa tricks också. Alltså din häst ställde sig på bakbenen på kommando. Han bugade och så.
Ja, härligt. Vi tackar Malin Hellstedt och sin PD-häst. Jättebra!
Ingår det i den klassiska ridkonsten också? Eller är det någon sorts ytterligare förhöjning?
Nej, det ingår inte i klassisk ridkonst. Det är bling bling. Kjolpaket på bilen. Jag tycker att det är roligt för kommunikationen och av ekonomiska skäl, för det är lättare att få uppvisningar. Och, precis. Nej, men och det är även bra till, jag gör ju en del filmjobb och fotojobb och sånt. Mm. Och sen är det en kommunikationsgrej. Det är roligt att jobba med hästen på det sättet, tycker jag. Men det är absolut inte nödvändigt att lära dem att stå på bakbenen, tvärtom. Det är ingenting jag rekommenderar om du inte har en väldigt lydig häst som bara gör det på kommando, för då kan det ju bli farligt. Mm.
Ja. Men finns det någon risk med att man blandar ihop de här olika, jag tänker som du då, som är väldigt mångsidig, kan det liksom bli att ja, men finns det några fallgropar med det, att folk liksom får fel bild av vad klassisk ridkonst är, eller?
Ja, det tycker jag, för att jag råkar ju själv då ofta ut för att folk kallar mig för cirkusryttare, vilket jag tycker kanske, jag har ingenting emot cirkus, men jag märker att det är i en nedlåtande ton, och det tycker jag är väldigt tråkigt, eftersom jag, mina hästar gör svårare saker än de flesta dressyrhästar, faktiskt. De gör piaff, passage, byten i varje, piruetter, vad du vill, och ligger. Och då, ofta så har jag känslan av att folk tycker att min piaff är inte lika mycket värd som en tävlingshästs piaff, för att min häst kan ligga också på kommando. Så det är ett trick på något konstigt sätt.
Fast det där tror jag, jag känns som att, för jag tycker att jag håller mig ganska uppdaterad. Det känns som ändå att den grejen kommer försvinna. För att jag tror att det gör det. För att jag tror liksom den generationen som håller på nu och så här, de är så mycket mer liksom öppna. Men tror du att du skulle kunna tillföra någonting för svensk tävlings, eller svensk tävlingsdressyr?
Lite skolor ovan mark. Ja, nej. Ja, precis. Nej, de delen ligga, och det ska vi ju inte ha in i tävlingsdressyren. Men
varför inte?
Nej, men det ingår inte. Det tycker jag inte faktiskt. Inte i dressyr tycker jag inte att det ingår. Just sådana rörelser som att lära sin häst att ligga. Alltså, jag ser ju skräckscenariot när folk börjar lägga sina hästar med rep och saker för att det ingår i ett tävlingsmoment. Det tror jag inte är en bra idé. Alltså, eftersom det redan finns dåliga former av träning inom det som, ja, vi har redan. Men däremot om man tittar på tävlingsgrenar, så tycker jag att det är mer inspirerande och fascinerande att titta på fälttävlan eller körning tycker jag är jätteroligt. Fyrspann tycker jag är väldigt. Alltså, och de har ju en ofantlig stor kontakt med sina hästar när de får dem att vända bara genom att skrika på dem. Så det tycker jag är riktigt kul. Och fälttävlan tycker jag. Och vi har ju Ingrid Klimke till exempel, som är en väldigt duktig fälttävlansryttare, men som nu mer tävlar dressyr. Och hennes far är en stor förebild, Rainer Klimke, som rider oerhört klassiskt. Och tittar man på gamla klipp på honom till exempel, och det är ändå bara, vadå, 30 år sedan som han vann i Los Angeles, så är det en extremt lätt kontakt på tygen med nacken som högsta punkt. Och en häst som gör ett ärevarv inför stående ovationer med, vadå, 20-30 000 personer. Och han rider på en hand och gör byten i varje, tror han gör.
Nu googlar vi
75.
Det på YouTube.
Man söker på Rainer Klimke Victory Lap, tror jag, på YouTube. Så hittar man det klippet. Det är ett magiskt klipp.
Du, jag måste få fråga dig också. Du håller ju även på med turnerspel. Och jag undrar, just att vara mångfacetterad och variera grenar och ta inspiration liksom från olika områden, varför är det viktigt, tycker du?
Jag tycker att det är ett jättebra sätt att kontrollera hur pass lydig min häst är. Om jag kan rida den i en smal ränna mot en annan häst med en fälld lans till exempel, då ser jag om min häst litar på mig och om den är rakriktad, annars kommer den gå krokigt. Och jag tycker att det är ju spännande, och det är ju också en form av tävling, kan man säga. Så att ja.
Men utan att lite tävling, du har lite, du är lite tävling.
Ja. Jag har ju tävlat, men jag tycker inte att grenarna som finns,
nej,
räcker till. Working Equitation som kommer nu ganska starkt, tycker jag verkar vara en rolig gren. Ja, så det kan jag absolut tänka mig.
Svensk mästare 2018. Ja,
där får man ju dessutom, som jag har förstått det, rida i damsadel.
Cool.
Och det gör ju jag, så det är ju roligt.
Men tror ni att det är någon sorts motrörelse på gång lite, att folk liksom har tröttnat på det här konservativa, och att det bara liksom, att det pratas himla mycket om hoppning och dressyr och fälttävlan hela tiden?
Jag tror att grenar som working equitation och turnerspel och klassisk dressyr, det är ju ingen gren, men jag tror att det också fyller en lucka där lite mindre bemedlade människor kan kanske ha något större framgångar. För både hoppningen och dressyren har blivit så otroligt hög klass på. Så att hästarna kostar så fruktansvärt mycket pengar om du ska komma någon vart. Och jag tror att framförallt turnerspel till exempel, där spelar det inte så stor roll alls vilken typ av häst du har. Mm. Working equitation, om du ska rida på hög nivå så behöver du ju kanske ha en Lusitano eller en spansk häst för att visa framfötterna. Men på lägre nivå så kan du ha mera vanliga hästar, så att säga, än inom hoppning och dressyr. Framförallt dressyren skulle jag säga.
Mm. Vad har vi lärt oss av det här nu då, om vi ska knyta ihop säcken?
Nej, men jag tycker att det har varit bra att få själv liksom en förståelse för klassisk ridkonst. Och liksom kanske bena, som vi gjorde, benat ut lite vad det är och hur det fungerar. Och jag är ju så här lite optimist. Jag ser ju liksom, jag vill alltid liksom få alla ihop och tillsammans och med så här. Så jag tycker ändå att jag tror att man kan lära sig lite av varandra och man kan få inspiration. Och jag tror att det är bra.
Jag tycker generellt att hästfolk borde ta varandra i händerna mer och lära sig av varandra, som sagt. För att det är väldigt vattentäta skott mellan de olika grenarna. Travfolket tittar snett på galoppfolket och galoppfolket tycker att det bara finns fullblod och westernfolket kör shit. Men alltså, vi håller alla på med hästar och man kan lära sig precis absolut av varandra. Jag tror att ju högre upp man kommer i klasserna då, om man tävlar eller i sin utbildning, desto mer inser man att det finns bra saker att plocka från alla. Alltså, god ridning är god ridning oavsett om det är en islandshäst eller en westernhäst eller en hopphäst. Alltså, alla vill ha en häst som går i balans.
Och jag skulle vilja avsluta med att säga att det var jättekul att få prata om klassisk ridkonst och att det känns som att man skulle kunna prata om det ännu mycket mera. Men att det är mycket själva angreppssättet och filosofin som är spännande. Och sen så kan man, tror jag, den som blir intresserad kan ju läsa och hitta bra klipp där man kan se hur man mer specifikt kan göra särskilda rörelser och så. Och såklart kontakta en tränare om man vill ännu mer. Eller hur?
Ja. Det är väl en bra start. Ja.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.